Hösten 2023 i byn Greystones på Irland. Barnen är tillbaka efter sommarlovet på Logomellanstadieskolan där rektor Rachel Harper jobbar. Men det är något som inte stämmer, tycker hon. Något som byggts upp över tid. Barnen verkar inte må bra, utan trötta och ångestfyllda, tycker hon.
They were really, really struggling and finding it hard to go to sleep at night and just high anxiety and finding it hard to come in the mornings.
Någon måste göra något, tänker rektor Rachel Harper, och bestämmer sig för att agera mot det hon tror är orsaken till att eleverna verkar må så dåligt.
Some of the children in our schools were getting phones at the age of 9 and 10. And as we'd always say, you know, if a child has a phone in their hand, you know, at a click of a button, they can reach any material, adult material.
Hon ser telefonerna som en orsak till att barnen mår allt sämre och tänker, vi måste skydda barnen. Och hon är inte ensam om att ta strid.
Australian children will soon be blocked from YouTube with the federal government adding the site to its world first under 16s social media ban.
Quels étaient les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs?
Åldersgräns för sociala medier kan bli lag. Nu ska regeringen utreda frågan.
We can make change, not only nationally, but internationally. I think that this is definitely a moment in time where there is so much talk in so many different countries about this, and let's use this for something positive.
Det här är konflikt om ett politiskt momentum för idén om att barn och smarta telefoner kanske inte hör ihop. Och om föräldrarna, rättsfallen och lagstiftningen som kan göra våra barns liv på nätet säkrare. Jag heter Kajsa Boglind.
Lukas.
Hej Lukas, detta var Anja Salberg på programmet Konflikt, Sveriges Radio.
Hallå, hej hej.
Hej, vi hade ju lite mejlkontakt.
Ja, precis.
Ja, nej men såg du mitt sista mejl där? För vi gör ju ett avsnitt om sociala medieförbud i världen.
Jag såg att du skickade...
Det här är Lukas Lindell, sen i år kommunikationschef med ansvar för Norden på sociala medieplattformen TikTok som vår reporter till sist får tag i efter en hel del mejlande. För Johanna Sjöqvist-Haland, producent för det här avsnittet, när vi nu synar en ny våg, kan man väl nästan säga, av försök att begränsa barns användande av sociala medier, då står just TikTok i centrum för en stormig debatt.
Ja, framförallt i Frankrike då.
TikTok is now facing more legal trouble this time in France. Families are still...
Där familjer har stämt företaget. De anklagar den här plattformen för att ha bidragit till att barn där har tagit livet av sig. Och det här, det vill vi ju fråga TikTok om.
Kommentarer kring den franska situationen där.
Ja, alltså jag har ju intervjuat en mamma som ju...
Vi vill få svar. Men det är svårt att få intervjuer med sociala mediejättarna.
Ja, i Stockholm.
Ja, för jag skulle ju kunna komma förbi om jag kan få ställa de här frågorna.
Precis, jag förstår att du vill, men jag tror att den här gången får vi nog avböja det. Det tror jag blir svårt att lösa så.
Vi ska få hela den franska berättelsen och TikTok-svar. Men först, Johanna. Det är ju du som har varit på låg- och mellanstadieskolan där i Greystones och träffat rektor Rachel Harper. Hon som ser att barnen blivit oroligare och har mer ångest så till den grad att hon känner att hon måste agera mot smarttelefonerna. Så vad gör hon?
Jo, så här. Hon började med att höra av sig till de andra 7 grundskolorna i området. Det här berättar hon för mig när vi slår oss ner på hennes kontor. Hon ville veta om de också märkt någon förändring. Och det hade de.
Actually they were. So we got together as a community and we thought, you know what, we see that there's a need here. But let's not just leave it here. Let's try and look for some solutions.
Rachel är inte typen som nöjer sig med att konstatera att det finns ett problem. Hon vill hitta lösningar. Så först skickade hon ut en enkät till skolpersonal och föräldrar i området.
So that was sent out and we had a great response back, so over 800 parents filled it out.
Svaren gjorde henne ännu mer övertygad om att det fanns ett problem här med psykisk ohälsa hos barnen som måste lösas. Nästa steg blev att hon skrev ihop ett brev.
It's a very simple idea, just asking everybody to make this pledge together, but we had no idea how far it would travel or the impact it would have, like nationally here, but also internationally. You know, it's traveled so far.
I det här brevet så bad hon föräldrar att vänta med att ge sitt barn en smarttelefon till högstadiet. Och på Irland betyder det att man är runt 12-13 år. Och hon fick alla grundskolerektorerna att skriva under.
So I suppose if you got a letter from Miss Harper here in St. Patrick's and you thought, oh, she's been eccentric or it's never going to work, or but I think, you know, when you got to the bottom and you saw all 8 signatures, that was the impact. You know, I think people were thinking, why? That's all 8 principals want to do this together. So there must be something in it.
Hon tror att det var viktigt att de var flera rektorer som gick ihop. Hade det bara varit hon så hade det kanske varit lätt att avfärda henne, men nu nappade många föräldrar. Och tanken här är ju att om de flesta barn inte har en telefon så blir det den nya normen där ingen blir utanför.
Och bakgrunden var alltså att hon såg att det var fler barn som mådde dåligt. Men hur kan hon vara så säker på att det är telefonerna som ligger bakom?
Ja, jag frågar henne det. Och hon tror inte att det finns bara en anledning till det, men hon tycker ändå att det sammanföll. Det här att fler barn fick telefoner i yngre ålder och att de på skolan då såg att fler barn mådde dåligt. En av sakerna som man upptäckte, det var något som man inte alls kände igen sedan tidigare. Och det var att en del barn hade blivit kroppsmedvetna på ett väldigt negativt sätt.
Across all 8 schools we could see that children were a lot more aware of their body image. We were aware of some children that were on calorie counters, that they were aware of how many calories were in their meals and things like that. So
och again, till och med hade appar som räknade kalorier. Och det är just sånt här vuxenmaterial som man ser risker med att ge barn tillgång till via telefonen.
If a child has a phone in their hand, you know, the click of a button, they can reach any material, adult material.
Men även om de ber föräldrar att skriva under på att inte ge sina barn telefoner, så kontrollerar de liksom inte vilka som är med och inte. Och de har inte mött något direkt motstånd heller.
I think it just really got the conversation going amongst all the parents, because they were saying, are you signing up to this code? Are you? So I suppose maybe a little bit of peer pressure in the right way for something positive, you know.
Jag frågar henne hur det har gått. Om barnen mår bättre nu då? Och rektor Rachel Harper tycker i alla fall att det känns så. Men hon erkänner att det är svårt att mäta.
I suppose it's very, very hard to measure that. You know, we're looking outside today seeing children running around. How do you measure that, you know?
En grej som hon berättar som hon tycker har blivit väldigt bra, det är att de också samarbetar med högstadieskolorna och prata med högstadieelever om vad de ser för problem med smarta telefoner och hur de tycker att man ska använda dem på bästa sätt. Och ett gäng 16-åringar får vid några tillfällen komma till skolorna och liksom lära 12-åringarna här saker som är bra att veta om telefonerna, så att de är mer förberedda sen, säger Rachel Harper.
So what they're doing is they're coming down to our children, our 6th class children, and delivering workshops on trying to create healthy habits online for children.
Så det här har blivit något som involverar många i samhället här. Och Irlands utbildningsminister har satt ihop en handbok om hur andra skolor kan följa det här exemplet i Greystones. Den har skickats till alla rektorer på hela Irland, berättar Rachel Harper. Och även om det inte finns forskning som entydigt visar att smarta telefoner får barn att må sämre, så är i alla fall hon helt övertygad om att det de gör här är viktigt.
There are awful things that are happening to young people online, and I think we can keep our head in the sand and do nothing, or we can do something as a community and we can make change, not only nationally but internationally. I think that this is definitely a moment in time where there is so much talk in so many different countries about this, and let's use this for something positive, and let's try and make better restrictions there for children to keep them safe online.
Rachel tycker att det finns ett momentum nu för förändring när så många runt om i världen pratar om det här.
Ja, många vuxna pratar i alla fall om det. Men jag är nyfiken på vad barnen i den här byn själva tycker om det som rektorn har infört.
Ja, det ska du få höra.
Oh no. Are you skipping class right now to be here with me? Is that a good or bad thing?
It's a good thing.
Is it? Okay.
Also, we're doing maths, which nobody even gets, so by the time we get there, they're still going to be on the same song. Also, I was able to do most of it before I left.
Två av barnen som jag snackar med träffar jag i det nyligen ommålade biblioteket här på skolan. 11-åriga Rachel Capatina och Jack Sweeney. Och jag frågar dem om de skulle vilja ha telefoner.
I don't really want a smartphone to be exactly like I never really thought I needed one that badly. Like it's just a thing. It's not anything important, just people obsess over it.
No interest. It's mainly because like the stuff on smartphones isn't great for children.
De berättar att de som är lite äldre än dem blev rätt upprörda när det här först introducerades för ett par år sedan.
A lot of the 56 end were so mad.
Yeah, they were very mad.
They were really mad at this. That was the Christmas as well. They were starting to get the smartphones as well.
Yeah, and then Christmas came and they didn't get a smartphone.
So all of them were so annoyed.
Så för de som precis var på väg att få en telefon så blev det här jobbigare än för till exempel Rachel och Jack som inte riktigt var där än, berättar de. Och de verkar väldigt överens om att telefoner inte är bra för barn.
All these things, they could show things which you're not ready for. An example, like, you could just be watching something you like. And the YouTube, how it works, is they put stuff you like, and then they put something random, and you'll see something you're not supposed to, or something that's not maybe meant for your age group.
Jag frågar dem också vad de tycker om att det är vuxna som har bestämt det här. Alltså att barn i deras ålder inte ska få ha telefoner.
I think adults are right in many different ways.
I think it's good that they made this decision for us.
Men alltså Johanna, kan man hyra de där barnen?
Är du förvånad över att de tycker att det är helt rätt att de inte får ha telefoner?
Ja, jag trodde nog att i alla fall någon skulle vara lite sur över att de inte fick ha telefon.
Ja, och som de säger så kanske det var så lite i början. Men jag begav mig en bit från skolan för att se om jag träffar folk som tycker annorlunda. Jag går på trottoaren som går längs stranden. En stenstrand som används frekvent av folk som badar, även nu på hösten.
Här ligger några stora villor med palmer utanför och fin havsutsikt över det här grönblå havet.
För Greystones är en by med drygt 20 000 invånare som ligger väldigt vackert med havet i öster och bergen i väster.
Yes, I guess this is father and daughter.
Och här på trottoaren möter jag Lucy och hennes pappa. Lucy är 11 år och har ingen egen telefon. Ibland får hon låna en telefon, men bara en sån utan appar för att kunna ringa. Och jag frågar om hon skulle vilja ha sociala medieappar om hon fick.
You can be honest.
Yeah, maybe. Just for like entertainment.
Hello.
Hi.
Can I ask you some questions and also your daughter?
Yeah, you can.
Jag träffar också Amy som är ute och går med hunden här med sin mamma.
I'm 11.
Hon fick en smartphone när hon var 7 år. Då fick många av hennes kompisar också det, berättar de. Och när det här brevet sen kom från skolans rektorer om att vänta, då kände hennes föräldrar att det inte riktigt gick att liksom ta tillbaka telefonen. Men hon tycker egentligen att hon fick telefonen för tidigt.
Well, now that I kind of look back at it, I don't think I should have had a phone at the age of 7 because I think I kind of should have just been outside more.
Johanna, det låter ju på dem du träffar som om normen för när barn ska få telefoner helt enkelt redan har förändrats.
Ja, jag antar det. Och vet du Kajsa, att många vuxna som jag träffar på Irland, de är inne på det här, du vet, som man brukar säga, barn gör inte som man säger.
Utan som man gör.
Exakt. Och Många har berättelser på det här temat att de kanske själva bara skulle kolla något väldigt kort på sin telefon. De hamnade i en sociala medieapp och vips så hade det bara gått 45 minuter, du vet.
Aldrig hänt mig.
Nej, okej. Okay. Men jag pratade i alla fall med flera irländska föräldrar i Greystones som tycker att det här är problematiskt och som har börjat begränsa sin egen skärmtid. Vi tar oss tillbaka till trottoaren där längs stenstranden.
I suppose partly for my own mental health, I did just sort of say pull back from it all.
Där träffar jag tvåbarnspappan Chris.
So yeah, I'm not a fan of social media. I think it's really bad. I know people use it to stay in touch and things like that, but I quit it all and I don't regret it.
Thank you.
Och tillbaka på skolan så pratar jag med mamman Marlina som också jobbar volontärt med att sprida kunskap om det här projektet i Greystones. Hon säger att det som tar emot för en del vuxna, det är att prata om sin egen, kanske ibland inte helt sunda, relation med sin telefon. Vilket ändå är helt nödvändigt för att kunna hjälpa barnen, säger hon.
So many adults, I think, don't want to talk about it because it's a very uncomfortable topic to be talking about your own addiction.
I slutändan så är det vårt eget förhållande till teknologin som vi måste komma till rätta med, säger hon. Bara så kan vi guida barnen rätt.
I love technology. I use technology throughout my working day and I think the technology is not the problem, it's our relationship with the technology and how we use it.
Så exemplet på Irland visar att det kanske är lättare än man kan tro att bryta normen om att alla barn ska ha en telefon om man är fler som går ihop. Men som ensam förälder kan det vara otroligt svårt att veta vad som är bäst för ens barn. Och vi ska fördjupa den här problembilden nu. För i Frankrike står den kinesiska sociala medieplattformen TikTok i centrum för en stormig debatt efter en rapport som kommit ut nu på hösten 2025.
On s'arrête ce vendredi encore une fois sur les travaux menés pendant six mois par une commission d'enquête parlementaire ici en France. Les députés ont cherché à comprendre quels étaient les.
En grupp politiker i det franska parlamentet har konsulterat hundratals experter och genomfört medborgarundersökningar under sex månaders tid och därigenom kommit fram till att sociala medier som TikTok är förödande för ungas psykiska hälsa. Framför allt kritiseras TikToks algoritmer och det personliga rekommendationssystemet med ett så kallat för dig-flöde som visar varje användare innehåll baserat på interaktioner och intressen. Inte minst efter en rad uppmärksammade självmord i landet som lett till att flera familjer stämt TikTok. Konflikts Anja Salberg fick tag i en mamma som anklagar TikTok för att ha bidragit till hennes dotters död.
Oui. Alors je m'appelle Martine Guérigny, j'ai 47 ans.
Så det här är Martine, 47 år, förskollärare och mamma till fem barn. En av dem, den näst yngsta Lilou, tog sitt liv när hon var 14.
Alors Lilou c'est ma quatrième fille. Et elle a été depuis toute petite très très douce, un peu rêveuse, un petit peu romantique.
Lilou föddes 2009. Mamma Martine beskriver henne som en känslig flicka, en dagdrömmare som älskade att måla.
Elle était elle aimait beaucoup le dessin, elle dessinait tout le temps. Elle était très douée.
Och lyssna på koreansk pop.
De musique très calme et la K-pop comme beaucoup de d'ados. Elle aimait beaucoup tout ce qui est Japon, Corée, etc.
Det gick bra för Lilou i skolan och när det blir dags att ta steget upp i college, ungefär högstadiet vid 11 års ålder, så fick hon en egen telefon för att föräldrarna skulle kunna nå henne.
Jag lui ai pris un téléphone portable pour qu'elle soit joignable.
Först hade hon ingen tillgång till internet, men något år senare sa föräldrarna okej till en smarttelefon eftersom alla kompisar hade det.
Plus que ses copains, copines avaient accès au réseau eux aussi.
Så vid 12 års ålder kunde Lilou installera olika appar på sin telefon, men på ett villkor.
À condition que je puisse à tout moment fouiller son téléphone avec elle à côté de moi.
Att mamma Martine skulle ha tillgång till koden och när som helst kunna kolla igenom telefonen. Hon fick
Snapchat,
Instagram och TikTok.
TikTok.
Ett sätt att hålla kontakt med kompisar och vara social, tyckte Martine. Det som oroade henne mest då var att hon skulle groomas av någon pedofil, säger hon. Så hon ville ha koll och kollade regelbundet hur Lilou använde sina sociala medier. Ganska snabbt efter inköpet av den där smarttelefonen så började Lilou hålla sig allt mer för sig själv. Hon stängde in sig i sitt rum med sin telefon. Föräldrarna tyckte det var tråkigt att hon var så lite med dem, men tänkte att det var väl normalt för ett barn på väg in i tonåren. Samtidigt började en oro gnaga.
Elle a commencé à faire un peu des vidéos regarder surtout des vidéos un petit peu plus tristes, des gens qui allaient pas bien, des gens un peu déprimés sur TikTok.
Varför kollar Lilou på så sorgliga inlägg på TikTok?
Et je disais mais faut pas regarder des vidéos comme ça, il faut
Ska du inte kolla på något roligare, försökte Martine. Och sen vid 13 års ålder faller allt samman.
Elle a fait une première tentative de suicide qui nous a désarçonné parce qu'on s'y attendait pas du tout, on l'avait pas vu venir.
Lilou försöker ta sitt liv. Föräldrarna hade inte alls föreställt sig att något sånt skulle kunna inträffa. Det konstaterades att Lilou led av en depression. Föräldrarna raderade instinktivt appen TikTok på grund av de där filmerna som de med egna ögon sett att Lilou kollat på. Och under en period fick Lilou inte ha någon telefon alls. Men sen ställdes föräldrarna inför ett dilemma.
Je savais plus comment gérer ce téléphone en me disant si je le lui retire. Elle va être totalement coupée de tous ses amis.
Å ena sidan vill jag inte beröva Lilou möjligheten att kommunicera med sina vänner. Å andra sidan var jag rädd att hon skulle kolla på videos som jag visste att hon hade sett tidigare på TikTok med andra deprimerade personer som talar om självmord.
Je savais plus s'il fallait le lui enlever au risque de la rendre encore plus triste, plus isolée ou s'il fallait le lui laisser au risque qu'elle soit exposée à des vidéos de personnes qui étaient en dépression, de personnes qui...
När Lilou verkade må bättre så landade föräldrarna i att det nog var bäst att låta henne få tillbaka sina sociala medier så att hon skulle kunna ha kontakt med kompisarna.
Donc on l'a remis.
Men TikToks algoritmer hade inte glömt henne, säger mamma Martine.
Pour que l'algorithme lui y retienne.
Så TikToks algoritmer prioriterar att hålla användarna engagerade genom att visa eller föreslå videos som de tittat länge på, gillat, kommenterat, delat. Faktorer som tittartid och upprepade visningar spelar in och används för att skapa ett unikt för dig-flöde för varje användare. Problemet för Lilou var att hennes flöde blev mörkt. Väldigt mörkt.
Entre autres, parce qu'il y avait pas que ça, il y avait aussi des vidéos où
Lilous mamma Martine berättade i detalj om flera olika videos som hon sett i Lilous flöde, filmer som hon tror inspirerade dottern till att ta sitt eget liv. Den 23 april 2023 gjorde hon just det.
Elle a fini par se pendre. Moi je suis alors je sais que c'est pas TikTok qui a provoqué une dépression chez ma fille. Je sais qu'il y avait beaucoup d'autres choses.
TikTok skapade inte Lilous depression. den hade många orsaker, säger Martin. Press och stress i skolan, utseendekomplex. Och Lilou sa till dem att hon kände att hennes liv inte hade någon mening, berättar Martin. Mamman tror att dottern kanske skulle ha drabbats av psykisk ohälsa även om hon inte haft sociala medier. Men
par contre, je suis certaine que c'est les réseaux qui l'ont poussé vers la mort.
Som Martin ser det så drog den sociala plattformen henne djupare ner i mörka tankar. Den knuffade henne mot döden, som hon säger. Och hon tillägger:
à aucun moment l'algorithme lui propose des vidéos où on va lui dire regarde moi ça fait 8 ans je suis sortie de la dépression maintenant je suis heureux. Il y a jamais de vidéos qui vont l'amener vers la vie.
Aldrig ledde algoritmerna till videos där någon visar att man kunde bli frisk från depression, att man kan komma ur det, finna mening och lycka. Nu har Martin gått samman med flera familjer som gemensamt stämmer TikTok via advokaten Laure Boutron-Marmion. Något som fått stor uppmärksamhet internationellt.
TikTok is now facing more legal trouble, this time in France. Families are suing the platform over teen suicides they say were linked to harmful content on the platform. The lawsuit alleges TikTok's algorithm is designed to trap vulnerable users in cycles of despair for profit.
Där TikTok svarat offentligt att de förbjuder innehåll som uppmuntrar till självmord.
A TikTok spokesperson highlighted the company guidelines that prohibit content promoting suicide or self-harm.
Och som vi hörde i starten har vi gjort upprepade försök att få en intervju med TikTok. Men de har avböjt. I ett mejl skriver TikToks Lukas Lindell att TikTok har communityregler för att hålla plattformen säker, och där står bland annat, citat: vi tillåter inte att man visar, främjar eller delar planer på självmord eller självskada. Och framhåller han, TikTok satsar på en kombination av avancerad modereringsteknik och team av mänskliga säkerhetsexperter för att upptäcka och agera mot innehåll som bryter mot reglerna. Vad exakt är det du anklagar TikTok för? Frågar jag.
De quoi j'accuse TikTok? J'accuse TikTok de créer des algorithmes mortifères pour de l'argent.
TikTok skapar dödliga algoritmer för att tjäna pengar, svarar Martin. Även om Lilou aldrig kommer tillbaka så är mamman glad att TikToks algoritmer och ungas användande av sociala medier och hur det påverkar deras psykiska hälsa, att det har blivit en fråga på högsta politiska nivå i Frankrike. Hon har läst de franska parlamentarikernas rapport om TikTok som kom ut nu i höst med 43 rekommendationer som fått mycket uppmärksamhet i fransk media.
Et leurs conclusions sont sans appel, c'est l'un des pires réseaux sociaux.
Rapporten föreslår bland annat ett förbud mot sociala medier för barn under 15 år och ett digitalt utegångsförbud. Alltså inga sociala medier nattetid, för att på så sätt skydda ungas hälsa från skadligt innehåll. Och rapportförfattarna skulle också vilja se att digital försummelse kan bli ett brott för föräldrar som inte tar sitt ansvar. Och Frankrike står också på barrikaderna inom EU när de är med i ett pilotprojekt där fransmännen ska vara med och testa ett nytt verktyg, en ny app för åldersverifiering som ska skydda barn på nätet. Martin förebrår sig själv att hon inte förstod. Kanske hade hon kunnat rädda Lilous liv om hon bara förstått. Jag frågar vad hon har för råd till andra föräldrar. Hon svarar med att hon vet vad hon skulle gett sig själv för råd om hon kunnat vrida tiden tillbaka 3 år.
Moi je sais ce que je me donnerais comme conseil à moi si je pouvais remonter 3 ans en arrière. Je sais que je me dirais surtout ne lâche pas ton enfant des yeux.
Släpp inte kollen på ditt barn. Håll dem hårt i handen tills de blir 18.
Après ce que je vais faire moi pour ma petite dernière donc il y a 10 ans.
Hennes yngsta dotter är 10 idag. Hon kommer få en telefon för att kunna ringa sig Martin. Men inget internet eller sociala medier för en 16 eller 17 år, säger hon. Hon kanske kommer att avsky mig, säger Martin. Men då får det vara så.
Elle aura pas TikTok, elle aura pas Instagram, elle aura juste des messageries et elle me détestera, mais tant pis.
Det här är Konflikt, om hur barns psykiska ohälsa kan hänga ihop med hur de använder sina telefoner. Och om du som hör det här mår dåligt eller funderar över hur någon i din omgivning mår, så kan du få råd på mind.se och 1177.se. Dit kan man ju också ringa. Och så har vi gjort en lista med länkar på vår hemsida med mer information om vad man kan söka hjälp. Och det är ju för att förhindra just sånt som hände Lilou som det tas initiativ på olika håll i världen för att begränsa barns telefonanvändande. Och i Australien träder en lag snart i kraft som förbjuder barn under 16 att använda sociala medier. Och för att höra mer om det där så ska vi bege oss till ett kök i en villaförort i Melbourne. Axel Kronholm, korrespondent för Sydostasien och Stilla havet. Vilka är det här?
Ja, men det här är två 13-åringar, Jody och Maylin, som jag träffade tidigare år när jag var i Australien för att rapportera om det här kommande förbudet. Och jag ville prata med dem om hur de upplever den här lagstiftningen som kommer. Det de sa var ju att å ena sidan så förstår de att de vuxna är oroliga för innehållet som de kan se på sociala medier.
I understand they don't want like weird stuff happening and stuff, but I think it's like annoying. They're like controlling, but yeah, because then you can't like message your friends and everything. It's like a platform most people at our school use.
Men de tycker samtidigt att det är ganska frustrerande med den här oron från vuxenvärlden. De tycker att den är lite överdriven, men också för att det är där de kommunicerar med alla sina vänner och klasskamrater. Så det är en viktig plats att vara på också.
Och den här lagen, ta oss med tillbaka till när den klubbades igenom.
No objection.
Vad var argumenten för och emot?
To that is so moved. Minister.
Keeping Australians safe online is a top priority for the Albanese government.
Ja, men när den antogs så sa premiärminister Anthony Albanese,
we've got your back is our message to Australian parents.
Diskussionen hade ju varit mycket kring barn och ungas psykiska ohälsa, det skadliga innehåll som finns ute på internet och det som regeringen har sagt att man vill göra med den här lagstiftningen är att sätta en norm som ska gälla alla, att under 16 år så ska man inte vara på sociala medier.
Men vad var argumenten mot?
Ja, men de var ganska många och lite olika beroende på från vilket håll de kom. Från till exempel ungdomsorganisationer så pratar man mycket om oron för att unga människor kan gå miste om vänskaper och anknytning och liksom de här positiva sidorna av sociala medier, särskilt kanske för ungdomar som tillhör olika typer av marginaliserade grupper, alltså sådana som bor på landsbygden och kanske har svårt att få vänner där de bor. Från akademiker så pratar man mycket om att det bästa vore ju att göra hela internet till en säkrare plats för alla och inte bara fokusera på ungdomar under 16 år, för förr eller senare så kommer ju de också komma ut på internet och då har de inte så att säga någon erfarenhet av att hantera det här innehållet.
Och lagen som den då till slut utformades, vad går den ut på?
Det Australien gör med den här lagstiftningen är att man lägger tyngden på plattformarna att själva ta fram system och metoder för att inte nödvändigtvis stänga ute 100% av alla användare under 16, men att med rimliga åtgärder skapa system för att hålla borta de flesta.
Och vad säger Jodie och Maylin om den här lagen?
Yeah, I don't know. You probably could get around it though.
Yeah. Ja, alltså de var ju ganska kaxiga och säkra på att då det skulle finnas sätt att komma runt den.
That's our plan. And if there's not, then that would be very annoying. We'll probably
Vi vet ju inte ännu exakt hur plattformarna kommer att utforma de här ålderskontrollerna. Men de var övertygade om att det förmodligen kommer att gå att komma runt den och använda de här tjänsterna ändå.
You can like lie about it, but I'm not sure how they're gonna like make sure you're over 16.
So och apropå då hur lagen ska efterföljas, så har ju regeringen lagt en hel del krut på att få fram och utvärdera den här tekniken som då ska åldersbestämma sociala medieanvändarna. Man har tillsatt ett särskilt råd som nyligen lade fram sin rapport. Hur långt har man kommit med det där?
Ja, men det här rådet konstaterar i rapporten att det går att på ett hyfsat integritetssäkert och effektivt sätt säkerställa användarnas ålder. Till exempel det man kallar för biometrisk analys, alltså att man genom att visa upp sitt ansikte för telefonens kamera så kan en algoritm bedöma ungefär hur gammal man är, om man är gammal nog att få komma in på den här plattformen.
Och hur säkra är de där metoderna?
Där går ju meningarna isär lite. Det här rådet som har skrivit rapporten för regeringen i Australien, de hävdar ju att det här är ganska träffsäkert. Andra forskare som har gjort sina tester och menar att det inte alls är särskilt träffsäkert. Jag intervjuade en sån forskare som heter Shannon Conney som har hållit på med och håller fortfarande på med tester av de här modellerna som ska uppskatta användares ålder genom biometrisk analys.
And we found that for more than 90% of participants, they were able to bypass the protections of the age verification system with nothing more than a face mask purchased off Amazon for a couple of dollars.
Han har då använt sig av en testgrupp med ungdomar som på olika sätt har fått försöka lura de här modellerna att de är äldre än vad de är. Och för ungefär 90% av dem så kunde de lura åldersalgoritmerna genom ganska enkla knep. Till exempel att ta på sig en ansiktsmask som föreställer en äldre person.
One of the cheapest options available, so no fancy latex thing. And just had people put the mask on their faces and the system detected them as above age.
Alltså de hade sökt på nätet efter old man face mask och så hade de köpt den billigaste de kunde hitta och satt på sig den, och det räckte för att lura den här algoritmen att de var äldre än vad de var.
Men om det där då inte är så träffsäkert, vad finns det för andra metoder?
De här plattformarna kommer att använda sig av en mix av olika metoder. Utöver det här med ansiktsanalys så finns det också möjligheter att analysera hur vi använder dem. Alltså för att ta ett löjligt exempel, men om jag bara tittar på tecknade barnprogram och inte kan stava, så kanske det finns en ganska hög sannolikhet att jag inte är över 16, till exempel. Och de här plattformarna är ju ofta väldigt bra på att känna till vilka vi är när det gäller att rikta reklam som är otroligt skräddarsydd för just den specifika användaren. Och det är också någonting som lagstiftarna i Australien har lyft, att om ni nu är så duktiga på det här för att träffa oss med skräddarsydda annonser, då borde det inte vara så svårt för er att veta också ungefär hur gamla vi är.
Och när den här lagen då träder i kraft i närtid i Australien, vem är det som har ansvar för att den följs?
Det är de här sociala medieplattformarna, och de riskerar ganska höga böter om de inte lever upp till kraven. De kan få upp till 350 miljoner kronor i böter. Och det är ju då om de inte anses ha vidtagit rimliga åtgärder för att hålla personer under 16 år borta.
Så flera länder är alltså på gång att införa förbud mot sociala medier. Australien är först ut, men liknande lagstiftning diskuteras på många håll, i till exempel USA och inom EU. Och även här i Sverige har regeringen aviserat att man vill tillsätta en utredning om en möjlig lagstadgad åldersgräns för sociala medier. Och allt det här stressar såklart techjättarna. Frilansjournalisten Katarina Andersson gav sig ut i San Francisco för att ta reda på hur en bransch som tjänar stora pengar bland annat på sina unga användare tänker tackla en möjlig våg av förbud.
There's just a certain kind of energy that you only find in San Francisco.
Det är techkonferens i San Francisco. AI dominerar på scen och Maha Abulenen har precis skrivit av scen efter ett snack om hur man bygger sitt varumärke online.
The main thing I talk about is how to build your personal brand and think about in the age of AI, how do you build a brand that people trust?
Hon vet vad hon pratar om. Förut var hon kommunikationschef för Google i Mellanöstern. Nu driver hon ett framgångsrikt bolag som hjälper företag och människor att sälja sig själva och sina produkter på sociala plattformar. Men vad händer när miljontals unga inte längre får logga in? Här i USA har 14 delstater gått i samma riktning som Australien. I Arkansas så krävs att plattformarna verifierar användarnas ålder med ID. Och i Utah måste föräldrar godkänna tonåringars konton. Det här är ett slag mot företag som säljer trendprylar, tech och mode via sociala medier.
Some of the technology always gets demonized, like it's the bad cop in the room.
Teknik och plattformar pekas ofta ut som boven, säger Maha. I branschen finns en växande oro. Vad händer med techbolagens affärer om lagstiftarna faktiskt driver igenom förbuden? Catherine Crump är professor i teknikrätt och vi träffas på hennes belamrade kontor på Berkeley University. Hennes cykel står parkerad framför skrivbordet och högar av böcker täcker golvet. Crump följer sociala medieförbuden som just nu växer fram i USA.
There's just been a big uptick in these types of laws over the past, you know, few years.
Flera lagar har redan fastnat i rättssystemet. I Florida till exempel har en lag som ska förbjuda sociala mediekonton för barn stoppats tillfälligt för att den bedöms att bryta mot yttrandefriheten, både för barn och vuxna.
And it's unclear, right? We'll see where this shakes out.
Än så länge så har inget fall nått högsta domstolen i Washington. Men en sak är tydlig, säger professor Crump. Techjättarna tar hoten på allvar.
The lobbyists from all of the tech companies show up and they push for different and conflicting things.
Ett av techbranschens starkaste kort i den här striden, det är just yttrandefriheten. Det är det argumentet som lyfts fram av techjättarnas jurister när de försöker blockera lagar runt om i USA. Kathleen Fairley är en av de juristerna.
It is tempting to think of a perfect environment where these bans will only affect children. The fact is that they will not only affect children.
Kathleen Farley jobbar för lobbyorganisationen Chamber of Progress som finansieras av bolag som Google, Amazon och Meta. Hon är en tydlig röst på techbolagens sida och menar att lagar som kräver åldersverifiering går för långt. För det är inte bara barn som drabbas.
They will affect adults. It raises the burden of access to social media.
Om ett sociala medieförbud för yngre ska fungera måste verktygen för att kontrollera ålder online också fungera. Och så är det inte alltid. Smarta tonåringar kan runda verktygen. Och för vuxna blir ålderskontrollerna bara ett hinder, säger Kathleen Farley.
If you get stuck in that tech verification loop, if you don't have the right kind of ID and you have to go get the ID, that is a burden on your speech.
Vuxna utan ID, eller de som vägrar att lämna ifrån sig sin ansiktsdata till techjättarna, riskerar att stänga sig ute från sajter där man både uttrycker sig och organiserar sig.
Putting a burden on the adult access to that speech, even for this noble purpose of protecting children, is simply not acceptable constitutionally.
Vi gör den här intervjun precis när något har hänt som snart kommer att explodera. Videor från skjutningen mot den konservativa debattören Charlie Kirk sprids just när vi pratar. Klipp där han faller ihop med blod rinnande från halsen cirkulerar fritt, trots att det bara gått någon timme. Dödsbeskedet har ännu inte kommit, men filmerna är redan överallt, också på X där Kathleen Farley just har sett dem.
The clip I saw was terrible. And it is the kind of footage that is very important for people to see. It was uncomfortable and awful and horrifying.
Samtidigt rullar pushnotiserna in. Svenska medier rapporterar nu också.
I just got the notification in the Swedish app too.
He's dead.
No, he's in the hospital.
Well, I mean, look, low bar. But anyway, sorry, that did infect our conversation just because I saw sort of the uncensored view on media. And like, on one hand, I am a parent. Like, should my kids see this?
Till vardags försvarar hon alltså techbolagens rätt till yttrandefrihet. Men mordvideon på Kirk ställer allt på sin spets. Folk måste se, säger hon. Men samtidigt tvekar hon när det gäller barnen. Det är tragiskt och symboliskt att vi har det här samtalet exakt när en grafisk mordvideo sprids i realtid. Också på plattformar som ska skydda tonåringar från våldsamt innehåll. Yttrandefrihet, ja, det håller de flesta med om. Men när mordfilmer sprids så att barn kan se dem med ett enda klick, då börjar det skava. Och det är just här som striden står. Hur skyddar vi barn online utan att inskränka yttrandefriheten för alla? Och vem ska ta ansvar för det?
Super hard.
Tillbaka på Berkeley med lagprofessorn Catherine Crump.
In the US there's a lot of effort right now for everyone to try to push the challenge onto somewhere else. So Meta, which owns Facebook,
Meta som äger Facebook och Instagram vill att appbutikerna ska ansvara. Appbutikerna däremot tycker att det är plattformarnas jobb och andra pekar på mobiltillverkarna. Ingen vill ta kostnaden eller risken.
So you know, I think everyone acknowledges that there are real concerns, but no one wants to own the problem and no one wants to own the liability.
Och bakom allt detta så finns ett större problem. Tekniken springer före, lagen stapplar efter. Ta bara frågan, vad är sociala medier? Vad händer om en ny plattform dyker upp som inte kallar sig för sociala medier, men som i praktiken fungerar på samma sätt? Ska den förbjudas för unga? Och under tiden har vi fått något helt nytt att hantera. AI-bottarna. Många använder idag chattbottar som ChatGPT för att ställa frågor, söka svar eller få råd. Barn och tonåringar gör också. Men det har redan kommit rapporter om bottar som gett farliga svar. Som triggat självmordstankar eller självskadebeteende.
So do you think this is another example of people trying to regulate something? And then we all moved on already.
I do think that's a challenge around technology. Technology continues to evolve and sometimes it can be difficult for law to keep pace.
Så Johanna Sjöqvist Haaland, konfliktsproducent. Här har vi alltså om hur lagstiftningen inte hänger med i den tekniska utvecklingen. Men vet vi egentligen om lagar och förbud fungerar som skydd mot skadligt innehåll i barns telefoner?
Ja, svarar jag då. För det där hänger ju också ihop med hur pass säkert sambandet mellan psykisk ohälsa och smarta telefoner faktiskt är. Det finns absolut studier som pekar på ett sånt samband, men de är också ifrågasatta för att det helt enkelt är svårt att mäta. Ta bara exemplet om fler mår dåligt när de använder skärmar mycket. Hur ska vi då veta vad som är hönan och ägget? Det kan ju vara så att de som redan mår dåligt eller är lite sköra använder skärmar mer. Mycket forskning återstår att göra på det här området, och det har fått en del inom akademin att vilja dra lite i handbromsen.
We don't actually know whether things like smartphone bans or social media bans will work or not work.
Det här är Pete Etchells som är professor i psykologi och vetenskapskommunikation vid Bath Spa University i Storbritannien. Han har skrivit flera böcker om digital teknologi. Han säger att sambanden mellan smarta telefoner och psykisk ohälsa hos barn inte är så välbelagt som det kan låta som i debatten.
So we talk about things like mental health and mental well-being, which again cover a very broad range of things.
Många av de här begreppen som vi använder oss av, som skärmtid och psykiskt välmående eller ohälsa, är så oprecisa, menar Pete Etchells. De betyder olika saker för olika personer, vilket gör det svårt att dra generella slutsatser.
Men det är ju bara att gå till sig själv. Det känns ju dåligt att barn ska hålla på med sina telefoner. Ska man inte bara gå på det då?
Alltså, Etchells menar att risken om vi fattar sådana här beslut bara på känsla och inte baserat på forskning, det är att vi kanske tror att vi löser saker fast vi inte gör det. Och så tar han ett exempel från Sydkorea, där man förbjöd barn och tonåringar att använda internet på natten.
There were concerns around teenagers spending too much time on the internet, spending too much time playing video games late at night. This was impacting their ability to get a good night's sleep, which in turn was impacting their educational attainment.
Man hade sett att många unga spelade tv-spel på natten, och sen så hade de svårt att koncentrera sig på skolarbetet nästa dag. Så man införde en lag om att ingen under 16 fick använda internet på natten.
Just based on this general common sense feeling of course it should work, right?
Okej, det låter väl bra.
Ja, det kändes nog rätt, men faktum är att det knappt hjälpte alls med sömnen.
They were getting about an extra minute and a half of sleep per night.
Forskare som studerade det här kunde se att barnen bara sov 1,5 minut längre.
Ingen jättevinst med 1,5 minuts extra sömn.
Nej, däremot så la de ännu mer tid på tv-spel på dagtid.
And they actually spent more time on the internet. They just shifted it to earlier in the day.
Och det är det här som Etchells menar är faran. Om vi bara förbjuder saker baserat på känsla snarare än forskning, så är risken att man snarare förvärrar problemet.
Så vad menar han att vi borde göra då?
Ja, han tycker till exempel att man har gjort rätt i den där byn på Irland som vi berättade om, där rektorerna ju har gått ihop och föreslagit för föräldrarna att de ska vänta med att ge telefon till sina barn som är under 12 år. Och han tycker att det är bra för att det är ett gemensamt beslut som är baserat på engagemang och diskussion, och det är det han efterlyser mer av. För om förbud fattas över huvudet på barn så är risken stor att man bara letar sätt att komma runt dem. Och, påminner han, förr eller senare så kommer alla att möta den där digitala verkligheten som är en så stor del av våra liv idag. Och då är det viktigt att veta hur de ska använda sina telefoner och vad de ska se upp med.
How do we build basic digital literacy skills, but also those bigger, more complicated media literacy skills around understanding what algorithms are, critically thinking about how we access information and interact with people online, and how we deal with things like misinformation and disinformation.
Och påminner professor Etchells, det finns ju en hel del sätt att använda våra telefoner som faktiskt får oss att må bra också. Vi håller kontakten med vänner och kan få oss ett gott skratt åt någon kul video.
Absolut, men med tanke på allt hemskt man hör om så kan man ju nästan få lite panik som förälder över att man alls har gett sitt barn en telefon.
Mm, och så tycker professor Etchells inte att vi ska känna.
I've spoken to a lot of parents over the past year who have felt really almost in despair, and they'll say things like, you know, My child's 11 and I didn't really think about this at the time, and I gave them a phone and now I feel like it's too late. And it breaks my heart when people...
Istället för att få panik så ska vi börja prata med våra barn. Orka engagera oss i vad de gör på sina telefoner och sätta rimliga gemensamma regler. Det här är något som faktiskt har stöd i forskningen.
Teenagers in that kind of co-creation situation say that they are much more likely to talk to their parents or their caregivers about their tech use. They're much less likely to hide their tech use.
Tonåringar som upplever medbestämmande, att de blir lyssnade på, är mindre benägna att smyga med sitt telefonanvändande, säger Rachels. Han tror att du kan skydda ditt barn mer genom att prata om oro och glädjeämnen, också sånt som händer på skärmen, än vad du kan göra med tvära förbud.
And that's the thing that we really need to try and avoid in these situations, is creating environments where children, teenagers, feel like they can't talk to us as caregivers, that they have to hide their tech use away from us.
Och därmed är konflikt slut. Reportrar var Asienkorrespondent Axel Kronholm, konflikt Sanja Salberg och frilansjournalisten Katarina Andersson. Producent var Johanna Sjökvist Harland, tekniker Lisa Abrahamsson och Rasmus Håkans. Och jag heter Kajsa Boglind.